En stor del av Nya testamentet pratar om en andlig verklighet. Jesus, inte minst, är den som går runt, möter människor, och det beskrivs hur de människor är bundna på olika sätt av mörka krafter, och Jesus kastar ut dessa mörka krafter. Så sätt så tar Jesus för givet om och om igen att det finns en andlig verklighet. På ett sätt är det lite ironiskt. Om vi tar förra århundradet, 1900-talet. Det är då det århundrande som flest människor har förnekat djävulens existens sen kristendomen kom. Fler och fler börjar tycka att det där är orimligt att tro på att det finns en djävul, att det finns mörka krafter och så. Men det är någonting ironiskt på ett tragiskt sätt, eftersom 1900-talet är det århundrande, vi får se om 2000-talet lyckas toppa det, men 1900-talet är det århundrande där vi har fått se mer ondska än någonsin. Fler krig än någonsin. Fler slavar än någonsin. Mer sexhandel och så vidare. Och det århundradet där man bevittnar så sjukt mycket mörker är århundradet som folk tycker man har landat i att det finns ingen djävul. Trots att man kan tycka att det finns mer bevis än någonsin. Min misstanke här, jag kan ha fel, men de flesta i det här rummet har någon form av tro på Jesus, och att de flesta förnekar nog inte att det finns en andlig verklighet. Ni läser Bibeln, och Bibeln talar om andliga varelser och andlig kamp, men det kan kännas väldigt distanserat från ens liv. Jag minns en gång en vän som sa till mig, det var säkert 10 år sedan, jag tror på demoner, jag tror på andliga varelser, men jag tror att de finns framförallt i Afrika. För det är där man hör om exorcismer. Det är inte så ofta man går vid liksom Götaplatsen och exorcismer sker. Och så sett så tror jag många kanske inte skulle uttrycka det så. Men det här med en andlig kamp kan kännas väldigt långt ifrån en. Och jag tror att det här är fel sätt att tänka på det. För då tror jag att vi har en väldigt liten förståelse vad andlig kamp är. Att andlig kamp är specifikt det här exorcism och så. Som jag tror är en verklighet eftersom Nya testamentet talar om det. Men jag tror att Nya testamentet och texten vi har läst idag försöker bredda vår bild av vad andlig kamp är. Den kristna tänkaren C.S. Lewis sa välkänt så här en gång. Här har vi en liten gammal svensk översättning, men han sa så här: i frågan om djävlarna, han menar liksom demoner, andliga varelser, i frågan om djävlarna kan människosläktet råka ut för 2 villfarelser, bägge lika stora fast av diametralt motsatt slag. Den ena är att inte tro på deras existens. Den andra är att tro på dem och hysa ett överdrivet och osunt intresse för dem. Vad Lewis säger är att det finns onda krafter i den här världen, och de vill att vi ska hamna i ett av 2 diken. Ena är att vara överfascinerad av det här. Och det kan vara kopplat till antingen en fascination där man tror att det är en demon bakom varenda buske. Så fort någon är sjuk så är det en demon du har. Så fort det händer någonting konstigt i ditt liv så är det en demon. Och man försöker liksom förklara allt i ljuset av demoniska krafter. Och det har lett till sorgliga konsekvenser där folk kanske bara behövt en psykolog. Och som man trott att det är en demon man har egentligen. Och den typ av överfascination kan leda till antingen en stor rädsla, eller att man liksom bara för nyfiken söker hela tiden och lite för fascinerad. Men det andra diket som Lewis nämner, så tror jag är det vi i Sverige lättast hamnar i. Att en annan grej som dessa onda krafter vill är att vi inte ska tro på dem. För om vi inte tror på dem är vi blinda för deras influens. Att de faktiskt verkar i världen. Och det gör att vi är helt oförberedda och helt blinda för vad vi erfar. Jag vet inte om vi har filmälskare här. Nu ska jag testa hur bra filmkunskap Centra har. Det här är en kultfilm på 90-talet. Vem har sett The Usual Suspects? Ja, men det finns lite hopp. Sju stycken. Kevin Spacey spelar en karaktär, Kaiser Soze, och han säger någonting som är nästan vad C.S. Lewis säger. Han säger, "The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist." Det är värt att se film ibland. Och det är det jag tror är viktigt att påminna oss. För jag tror att det finns två risker. Antingen så försöker förklara allt konstigt i världen. Att allt är demoniskt. Eller så kan man hamna i diket där man förklarar allt som enbart psykologiska eller sociologiska faktorer. Om man är blind för att det faktiskt finns en andlig verklighet. Men i denna texten försöker Paulus påminna oss att det finns en kamp. Så i vers 12, om ni har i Bibeln får ni gärna ha texten framför er. I Efesierbrevet 6, men jag läser vers 12 här. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdarna. Jag är övertygad om att det finns en andlig verklighet och det påverkar vår vardag mer än vad vi tror. Jag tror att ingen här i världen är andligt neutral. Jag tror att det finns krafter som ständigt vill forma oss efter ett annat rike än Guds rike. Som vill sätta liksom sprickor i vårt äktenskap, i våra relationer, i våra kyrkor, i våra relation till Gud. Och om vi inte är förberedda så står vi i en svår situation. Och denna texten vill att vi ska positionera oss så vi inte behöver vara rädda. Så det står i vers 11, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Jag tror inte nödvändigtvis att kristna, de som har den heliga ande i sig, kan bli besatta på det sättet som det ibland beskrivs att vissa människor blev i Nya Testamentet. Jag tror det är fortfarande verklighet som kan ske. Men jag tror inte nödvändigtvis att kristna hamnar i den positionen. Men jag tror att alla kristna kan öppna upp för inflytande av andra krafter. Och att Paulus i det här brevet vill göra oss uppmärksamma att inte ge dessa krafter inflytande i våra liv. Så i kapitel 4 i Efesierbrevet, vers 26-27, så skriver Paulus: grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något. Kommer grekiskt ord typos, nästan en geografisk plats är det ordet. Och vad jag tror att han säger här är att han säger inte att ilskan kommer från djävulen, att det var djävulens fel att du blev arg. Det är snarare när du blir arg på ett olämpligt sätt så kan du öppna upp för ett visst typ av inflytande som vill utnyttja det där du öppnar upp för. Så en lämplig parallell är, ta här akustiskt piano. Om du går till det pianot och sjunger väldigt nära, sjunger sig tonen C, då bara sjunger det perfekt. Då kommer det liksom, utan att du rör pianot, så kommer det vibrera i strängarna, för det är strängar i pianot. Och det kommer låta, tonen C kommer låta utan att du har rört det. Och det kallas sympatisk resonans. Och jag tänker det är en lämplig bild med gällande liksom onda krafters inflytande. Där den onde kan utan att röra oss vilja sjunga liksom vissa toner där vi har svaga punkter. Som vill väcka saker och förvärra saker i oss. Och Paulus därför är noga med liksom, när du blir arg. hantera det på ett sätt så du inte öppnar upp så den onde kan sjunga de tonerna mer och det bara ökar och ökar. En annan sån sak jag tror Nya Testamentet betonar väldigt mycket är frågan om oförlåtelse. Förlåtelse är en så central del av vad evangeliet handlar om. Så evangeliet kallar oss ständigt till att förlåta. Och i andra Korintherbrevet 10 står det så här, kapitel 2, vers 10 står det: den som ni förlåter, förlåter jag. Och det jag har förlåtit, om jag haft något att förlåta, det har jag gjort inför Kristi ansikte för att ni inte ska bli överlistade av Satan. Hans avsikter känner vi till. Men det här ska inte leda till att vi ska frukta, vara rädda. För vad Bibeln vill kalla oss till är en förtröstan på Herren där vi minns att vi litar på ljuset som är så oerhört mycket kraftigare än mörkret. Så första Johannes brevet 4 så skriver Johannes: han som är i er är större än den som är i världen. Det här är inte en jämn kamp. Vi tillhör han som har all makt och ära. Den onde har ingen chans. Och därmed vad Paulus vill göra är påminna oss att om han är för oss, vem kan då vara emot oss? Så i vers 10 så säger han så här i kapitel 6: till sist bli starka, inte i oss själva, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Alltså andlig kamp handlar inte om att vi ska liksom hitta vår egna kraft att kunna slåss. Utan vad det handlar om är att vi ska positionera oss och påminna oss. Vart är kraften för att kunna motstå attacker? Jo, det finns i himlen. Hans väldiga kraft finns i himlen. Och för er som har varit här och lyssnat på predikan efter predikan i Efesierbrevet, så har betoningen varit att när vi tror på Kristus blir vi förenade med honom. Vi blir ett med honom. Det finns ett andligt band så vi kan ta del av himmelska välsignelser. Och det är därför Paulus påminner här i slutet: vi ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och sen går Paulus och blir väldigt konkret, lyfter upp väldigt praktiska sätt där man kan positionera sig för att inte låta dessa krafter få mer utrymme. Så låt oss lyfta upp några grejer, jag kommer inte säga allt i röstningen, men några grejer där Paulus är väldigt konkret. Vers 13: ta därför på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot på den onda dagen och stå, betoningen är liksom stå, upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Så Paulus använder den här metaforen av en rustning. Det är som att iklä sig en rustning. Men han gör det väldigt tydligt vad det faktiskt representerar. Så i vers 14 nämns två saker. Rättfärdighetens pansar. Det är en grej, ett sätt att vandra i Herren, i hans liksom styrka, är att välja... vad jag tror här handlar om liksom det liv Jesus kallar till. Det finns någonting gott, någonting liksom rent i att följa Jesu väg i den här världen. Och det finns någonting som tystar de onda krafterna när vi väljer Jesu väg, den rättfärdiga vägen. Men sen så säger han det jag vill stanna upp lite längre vid. Att man ska ha sanningen som bälte. Djävulen i Bibeln är lögnens fader. Allt han säger är falskt. I Bibeln kan han absolut väva in halvsanningar. Det är bara att läsa berättelsen om ormen och Adam och Eva. Men det finns alltid lögn involverad i vad han säger. Och vad den onde vill är att vi ska fastna i mönster där vi förvrider sanning. Där vi inte håller oss trogna till att tala det sant. Och därför vill jag be dig att rannsaka dig själv. Är du en människa som vrider sanning? Du kanske vet det själv, det är svår grej att erkänna. Men är du en person som kanske vrider sanningen? Så det ofta är halvsanningar. Det ofta är kanske inte sant. Då är inbjudan att komma till det med Herren, till Herren. Han är så nådefull. Han är så god. Men jag tror vi behöver vara lite alerta när vi talar osanning. Så vi inte normaliserar osanning. Jag minns själv två tillfällen där jag för väldigt triviala saker, så här fjantiga saker om jag hade sagt det högt här, men sa osanning till personer som var... Det tjänade mig inte så mycket, men det var lite mindre skamligt, så jag sa osanning. Och så båda dessa tillfällen så upplevde jag den heliga ande säga typ 5 minuter efter, gå och erkänn att det du sa inte var sant. Och jag bara kände, det är så pinsamt. Jag kan smsa när jag kommer hem. Och jag bara, känner ju den heliga ande bara, nej, du ska göra det nu. Och jag bara, det är så pinsamt. Speciellt nästan när det är trivialt. Varför? Det låter som mytoman. Men... så fort jag bara tog ett steg åt rätt riktning var det som en kraft kom över mig och jag längtade efter att berätta att jag hade talat osanning. Och det var så att det blev bara, jag vill dit, jag längtade efter det. Och det var som en glädjefylld bekännelse. Jag talade osanning till dig, förlåt. Och det var befriande. Och jag tror det är så viktigt att lyssna till den heliga ande när den manar oss att göra någonting som känns jobbigt. Den heliga ande kommer ge dig kraften att kunna göra det när du går på det. Du behöver inte frukta. För jag tror att när vi normaliserar det så kommer det bli vanor och vi kommer inte kunna skilja på det själva. Och därför får vi påminna oss vad Paulus säger i Efeserbrevet 4:25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Så hittills, välja rättfärdighetens väg, tala sanning. Vi går till vers 16. Ta dessutom trons sköld, och den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds. Så vanligtvis i krig under romarriket en av de vanligaste attackerna var ju att använda pilbågar för att göra det lite mer effektivt, så tände man eld på det, för om de fastnar i skölden så var skölden ofta av trä och då började liksom tändas till eld, så blir det svårare att skydda. Och sättet romarna gjorde var att ha en sån här sköld som egentligen täckte hela kroppen, och för att vara ännu mer effektiv, som jag tror är värdefullt att tänka som kyrka, så är det här inte bara individuellt, utan andlig kamp gör vi tillsammans. Utan vad romarna gjorde var att man hade liksom olika personer som täckte alla håll. Så liksom, oavsett var pilarna kom, alla som har sett filmen Gladiatorn vet redan det här. Men för er som inte sett det, för er som inte tänker på romarriket så ofta. Och det man inte alltid ser i filmen är att man dränker sköldarna i vatten för liksom att det ska vara svårare liksom. Att det ska antändas. Och bilden som Paulus gör är att vår sköld är tro. Och tro här är inte bara pressa fram massa tro. Utan tro i Bibeln är någonting relationellt. Det är inte bara en filosofisk slutsats, Gud finns. Utan det är en förtröstan på Gud. Att vandra i en förtröstan att Herren är med mig. Herren är med mig. Herren är med mitt hopp. Har kraft. Så han lyfter upp liksom tro, förtrösta på Herren, påminner er vart ert hopp är. Och så tar han nästa bild av ett svärd. Andens svärd är Guds ord. Och den här frasen, Guds ord, det kan förstås på två sätt. Och oavsett tror jag det är teologiskt korrekt. Antingen kan man förstå Guds ord som Bibeln. Ibland beskrivs Bibeln som Guds ord. Och det är väldigt likt hur Jesus hanterar djävulen. För när djävulen kommer och frestar Jesus så säger han, det står skrivet. Han förtröstar på ordet. Ordet är sant, så oavsett vad den onde säger så säger man, ja, jag har den här objektiva verkligheten som går bortom mina känslor och går bortom dina anklagelser. Det står skrivet. Och så sett, ett sätt att positionera sig, att inte liksom falla för den ondes lögner, är att marineras med Guds ord och få låta den definiera vem vi är och vem vi tillhör. Guds ord kan också i Bibeln ibland betyda evangeliet. Proklamationen av Jesus seger över de onda makterna. Så är det uppenbarelseboken. Så uppenbarelseboken så där man segrar över djävulen genom lammets blod. Evangeliet tystar den onda. Det viktigaste kyrkan ska lyfta upp i en tid som denna är att evangeliet har triumferat över mörkret. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Döden är besegrad. Vad behöver vi frukta då? Evangeliet har kraft. Och så avslutar Paulus med att förankra allt i bön, vers 18. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. Paulus skriver till en församling i Efesos. Ingen annan stad i romarriket betonade magi så mycket som Efesos. Man har hittat arkeologiska fynd av olika liksom, amuletter, olika saker kopplat till magi, olika texter som beskriver att man ska göra stora, långa ritualer för att göra någonting magiskt. Man skulle hämta kraft från olika gudar genom att rabbla rätt ramsor och så vidare. Och i apostlagärningarna ser vi att Paulus får lite problem med ett gäng magiker i staden. Det var liksom ett karaktär. Drag av Efesos. Vi håller på med magi. Här kommer Paulus och säger, sättet ni hämtar kraft är inte genom långa tekniker eller rabbla liksom olika ramser eller riter. Sättet ni hämtar kraft kommer inte från en teknik utan från en relation där ni kallar på Herren i en enkel bön. Det mest fundamentala i andlig kamp är att be. Be för varandra. Till och med den modiga Paulus säger, be för mig så jag vågar. För han vet att han är helt beroende av Guds kraft. Och så om Paulus behöver det, då behöver jag det. Och då kanske ni också behöver det. Men här, vad bön gör är att vi påminner oss att vårt hopp hänger inte på oss eller vår förmåga, utan vi behöver hämta övernaturlig hjälp ifrån Herren. Att vårt dagliga hopp är Herren och det är han vi kan hämta styrka ifrån. Och därför tror jag att vi behöver göra det här som kyrka tillsammans. Betoningen är att vi ska be tillsammans. Sättet kyrkan kan utmana världsmakterna i världen är genom en gemenskap som ber för andra. Att Herren ska komma med kraft. Att Herren ska komma med liv. Och det fruktar den onde. Den onde fruktar inget så mycket som en enkel människa som faller på knä och känner sig hopplös utan Herren. Där finns det kraft. Så, nu ska jag avrunda här. Men det vi behöver ta med oss är att vi behöver inte vara rädda. För han som är i oss är större än han som är i världen. Låt oss därför hämta kraft ifrån honom. Låt oss därför finna att han är vårt hopp. Ja, det är min stora bön för oss idag. Att vi ska liksom greppa tag i sanningen att Jesus är mitt dagliga hopp. Varje dag kan jag hämta kraft från hans väldiga kraft. Och vandra i honom. Och därmed så vill jag bara säga till dig. Om du är här som brottas med anklagelser, fördömelse, kanske skam i ditt liv. Då vill jag bara säga att Jesus kan göra allting nytt. Han är ditt hopp. Om du är här som brottas med någonting som binder dig, där du inte känner frihet. Det kanske är synd i ditt liv som du vill bli fri från, men du lyckas inte. Jag vill bara säga att Jesus är ditt dagliga hopp. Han kan göra allting nytt. Om du är här som brottas med prestation när det kommer till relation, vill jag säga samma grej. Jesus är ditt dagliga hopp. Du behöver inte liksom vinna hans kärlek. Omfamna honom. Om du är här fylld med rädslor och kanske sår ifrån det här ämnet, så vill jag också säga kom till Herren. Han är ditt dagliga hopp, han är mitt dagliga hopp. Han är den här kyrkans enda hopp. Och skriften säger att inget kan skilja oss från Kristi kärlek. Varken änglar eller andemakter, skriver Paulus. Och därmed så vill jag bara sluta med att säga att när vi tillhör Jesus, vår framtid är så ljus. För han är ljusets herre. Det finns sån frihet i hans namn. Och låt oss nu bara stanna upp i bön en liten stund och hämta kraft från honom. Herre, vi ber, kom heligande. Kom heligande med läkedom. Oavsett om det är sår kopplat till de här frågorna, där vi kanske blivit sårade av människor här, eller saker som gör oss bundna i våra liv, där vi vill bli fria, där vi kanske tappat hopp om kan man verkligen bli fri, Herre. Herre, överträffa våra förväntningar nu. Herre, vi vill hämta från din väldiga kraft och hjälp oss att ständigt hämta kraft ifrån dig och hopp ifrån dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.